I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd där vi, jag och Erik Broström diskuterar humor med humornördar och komiker. Jag heter My Gudmundsdotter och jag jobbar tillsammans med Erik på Presens Impro. Presens Impro är en teater, en improvisationsteater som för närvarande inte har någon verksamhet IRL. Utan vi har flyttat vår verksamhet digitalt. Oss kan du hitta på webben där vi gör roliga musikvideos. Eller ja, roliga och roliga. Vi tycker de är roliga. Om du tycker de är roliga är en annan sak. Kolla gärna in i alla fall. Vi har släppt några stycken. De finns på Presens Facebook-sida. Presens Impro heter vi där. Om du gillar det så får du gärna dela det du gillar och ge oss en like och kanske kommentera något snällt. Om du inte gillar det så ja, behöver du inte göra så mycket. Vi har en livestreamad talkshow som vi kör varje söndag klockan 19.00. Och den talkshowen hittar du också på Facebook-sidan. Jag är programledare och med mig i studion har jag såklart Erik och massa roliga improvisatörer som spelar olika karaktärer. Du kan bestämma vilka karaktärer de här improvisatörerna ska vara genom att mejla mig på my@presensimpro.se. Då skriver du vad de här karaktärerna är kända för, vad de heter och vad de är kända för. Vi är också med på lördag tillsammans med Jonathan Rollins och massa komiker på någonting som heter Komikerhjälpen. Det livestreamas från Rollins YouTube-kanal, så följ honom där. Sen vill jag ju såklart också promota det nyaste släppet och det är nämligen att vi har massa kurser uppe nu. Det är sommarkurser som man kan gå och det här är inte vilka kurser som helst utan det här är ur- och skurkurser. Det är för att alla ska kunna känna sig säkra på dessa kurser. Det är improkurser på alla nivåer. Du hittar dem på vår hemsida presensimpro.se. Vi har ett avsnitt framför oss. Ett väldigt roligt avsnitt. Gästen idag heter Karin Adelsköld. Och Karin Adelsköld har varit med länge. Hon är en riktig veteran i humorbranschen. Och vad varken jag eller Erik visste när vi började prata med henne, det var att hon har skrivit två böcker om humor. Karin berättar ju såklart mer om de böckerna i avsnittet. Och kolla in dem tycker jag. Du kan ju såklart kolla in Karin i sociala medier och på webben. Men ja, först och främst så frågade vi Karin såklart, vad skrattar du åt?
Let's go. Did you
want to?
I'll let you
next time. I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever and the only prescription is more cowbell.
Oh my god.
Du ser ju själv hur jävla glad det är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Just nu skrattar jag väldigt mycket åt Saturday Night Live.
Som
är en sån här klassiskt tv-program som har funnits. Hur länge kan det ha funnits? 30 år?
75.
40, 50 år nästan!
Mm. Ja, men det är 44 säsonger.
45 säsonger?
70, det är 45 säsongen.
45 säsongen nu. Men just nu så är det ju Zoom SNL.
Mm, exakt.
Ja, har du tittat på dem?
Ja, jag tittar på allt jag kommer över. För det streamas ju inte i Sverige, men däremot så lägger de ju upp klipp så man kan se det.
Ja, just det.
Och det jag älskar med dem, för amerikansk humor har ju varit... Ibland så ligger de i bräschen, ibland är det lite rätt och räddet. Alltså de är lite rädda och fega. Men nu så tycker jag att de ligger långt före oss i Sverige när det gäller vad man får skämta om. Och jag blir så otroligt inspirerad av hur de skämtar om allt och alla. Mm. Jag älskar det. Alltså jag ser varenda klipp och jag kan inte göra det på morgonen för då skrattar jag för högt. Så att jag måste liksom spara tills barnen har vaknat för vi bor så himla trångt. Och då kan jag titta på klippen. Och jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men gud vad vi har ju faktiskt två avsnitt med Saturday Night Live.
Jaha.
Och sen så har vi ju flera avsnitt med specifika komiker i SNL.
Ah,
ja, och det dyker ju upp ofta eftersom det är sån otroligt rik flora av improvisatörer som kommer den vägen. Så att vi har också otrolig förkärlek till SNL. Olika eror och olika sådana.
Ah.
Men har du någon favorit kull liksom som du tycker är extra rolig?
Cast.
Nej, men jag gillar ju Kristen Wiig.
Ja.
Hon det är vår favorit
är ju en förebild liksom, och det gänget runt där. Det är väl, nu är det några som är utbytta, men säg att för 5-6-7 år sedan när Amy Poehler också fortfarande körde, det gänget är ju. Och grejen som jag gillar med dem är att de vågar skämta om kvinnor på ett sätt som ingen gör i Sverige än. Alltså skämta om feminister på feministers bekostnad. Skämta om att vara medelålders. Bara nu som exempel då, när de gör den här Zoom SNL, så har de kontoret ska ha lite Zoom-genomgång.
Ja.
Och två receptionisterna då som är kvinnor i typ min ålder eller 50-55 liksom så här.
And of course Henriette and Nan are fun receptionists.
Yeah, it is. Yes, we just work the phones normally, so we're going to see.
Hello. Hello, I got an email address for this.
Men då så kan ju inte de såklart tekniken. Nej. Så de blir superrädda ju. Och bara, nej jag kan det. En bryter ihop och gråter. En fattar inte att det är bild och tar med sig in liksom, datorn på toaletten. Och någon tar av sig tröjan och då tror hon att allt blir svart och sådär. Och hade man gjort den sketchen i Sverige och lagt ut, då hade hatet kommit direkt. Och då hade det blivit... Varför måste man skämta med kvinnor som inte kan teknik? Varför måste man... Alltså, det hade inte ens gått.
Det låter som att du har erfarenhet av det.
Ja, men det har jag nog lite. Alltså, jag är ju en ultrafeminist. Har alltid varit i uppvuxen feminist med två hippieföräldrar. Mamma och pappa liksom var feminister. Och liksom, så att jag har ju det i märgen. Sen har jag jobbat jättemycket just med teknik och sådär också. Men jag försöker ju skämta om feminister för att hylla feminister. Alltså, att skämta om någon på rätt sätt är ju en kärleksförklaring.
Ja, män kan ju skämta om andra män utan att det skulle vara...
Ja, precis.
Ja, för jag tycker också att det kan vara så otroligt jävla skitnödigt i Sverige. Jag är också ultrafeminist, men det är just det här, det är ju feministiskt att kunna göra karaktärer, att vara extravagant och att ta större plats och vara med mer i rutan och så vidare. Om man tänker, Anna Blomberg har ju mycket imitationer. Jag vet ju, hon fick ju jättemycket skit när hon imiterade olika kvinnliga politiker från feminister. Att så här, varför gör du nära dem? Och de är ju feminister och så här, hatar de feminister. Men vadå? Hur kan man inte få göra det?
Och då är det så här att jag som feminist måste skämta om feminister. Vi kan liksom inte ha en manlig komiker som står. Det är inte alls det. Och det är precis som med CP-skada. Det är klart att det går att skämta på ett sätt så att det inte blir fel. Men det är lättast att ha en CP-skada och skämta om CP-skada. Inga andra likheter med feminism. Men alltså att vara feminist och skämta, det är så det måste vara liksom. Och då kan vi har ju massa hemska sidor, dåliga sidor, trista sidor. Det blir massa roliga bråk inom feminism liksom världen för er som har varit i den länge. Alltså som är jävligt roligt. Och där känns det som vi har trängt in oss i ett hörn nu där man inte kan skämta, för det är så känsligt. Och jag är väldigt, väldigt brydd över det. Att humortaket i Sverige har blivit så lågt.
Men fördelen också med USA där, det är väl också att där finns det så mycket människor. Så att det finns en publik även för För det finns ju också människor som har, som är jätte så här, PK och jätte, alltså åt fel håll, att de tycker att man kan inte skämta om det här för att det här är viktigt liksom. Mm. Men det finns så många som fortfarande uppskattar det, och Sverige är så, vi är så få, så att det blir såna polariserade läger, och då blir det så att vi kan inte skämta om någonting för att man blir så rädd för det.
Jag tror vi är inte vana bara, för jag tänker SNL är ju otroligt folkligt och riktar sig till alla, och det funkar ju. Jag tänker på Elina Durjen, hon började köra liksom verkligen renodlade och skämta om PK-saker, om hur man betedde sig på Södermalm. Det var ju klockrent liksom. Det var ju jättemånga, och framförallt Södermalmsbor som själva kände sig lite skitnöjda, som skrattade.
Ja.
Jag menar, hon gjorde det också för att man ser att hon är i det. Det blev ju jättelyckat.
Ja.
Jag vet att när Messiah Hallberg i början, när han i början började köra och skämta liksom på Söders bekostnad, så att säga, som Östermalms killen, när han körde den karaktären hårt, då skrattade ju inte folk.
Nej.
För då blev det liksom hacka på någon annan.
Ja.
Ja, men jag älskar SNL. Jag skrattar väldigt mycket åt det. Och sen så tittar jag på YouTube-klipp och skrattar oerhört mycket åt djur i kläder.
Djur i kläder?
Det är, såhär, ja, det är inget fancy, men jag tycker det är så kul när de klär ut såhär, hundar i Halloween-kostymer. Och, självklart, där, inga djur kommer till skada. Men,
Har du sett den där hunden som när man människoarmar på? Som sitter och käkar frukost.
Han sitter, det är så roligt. Ja. Eller sådär tupp i brallor som går. Alltså, de ser väldigt roliga ut. Och jag förutsätter att inga djur blir skadade. Men det är såhär, det kan jag också skratta. Och det kan jag skämmas lite för ibland sådär. Det är ju inte jätteavancerad humor, men...
Ja, men humor behöver ju inte... Alltså, så här, smart humor, dum humor, det är fortfarande... Ja, bara man skrattar.
Bara man skrattar.
Vilken... har du någon... Jag klamrar fast lite Kristen Wiig. Har du någon favoritkaraktär eller någon favoritsketch med henne?
Jag älskar allt hon gör. Jag älskar ju den här improövningen när de sjunger.
Garth and Cat.
Ja,
just det. Mm.
Okay, our first vacation song is called...
It's called... Come with me down to the Bahamas once again. One, two, three.
Come along with me to the water ski. We're gonna water ski again and again. That guy over there sold us water skis.
$59.99.
I think that's about right. I would like to purchase that.
Water ski, going up every single water heel. All right, I'm gonna stop you guys there. That's your song? Because you said you were prepared.
Den är ju fantastisk också för att jag gjorde lite impro för länge sedan. Och då var ju det en av de här roligaste grejerna just.
Man
är
två i en röst.
Berätta allt om det.
Om din impro.
Det har jag nog aldrig berättat om. Men det var när jag pluggade i Lund. Så hamnade jag...
Vad pluggade du?
Jag läste kulturvetarlinjen.
Okej, på universitetet.
På universitetet. Med drama, teater, film framförallt läste jag där. Och då hamnade jag av någon... Jag hade liksom min längtan till scenen. Det var inte alls... Jag älskade att analysera scenen, men inte vara på den. Men sen så var det väl någonting som sa... Jag borde väl testa ändå när jag liksom läser om scenen. Så då träffade jag... Av en slump blev jag tillfrågad och var med i en liten improgrupp. Och det var faktiskt... Anders Ankan var också med i den.
Nej.
Ja, för han var också på radion då. Vi gjorde studentradio. Och då var vi fem stycken. Så hette vi Nyfiken Ful.
Nej, var det här någon slags Lunda spex?
Nej, det var inte alls spex, utan det var impro. Och vår grej var att vi ville göra impro utan humor.
Okay.
Det skulle inte vara roligt.
Vi vill ju mena, i alla fall den improv vi gör, det är ett humorverktyg.
Ja, men precis.
Det är lite som att säga, jag vill göra stand-up utan humor, när man säger, jag vill göra improv utan humor.
Och vi var ju, jag menar, Lund liksom, vi var 20 och ville göra något annat. Och det var liksom, alla hade svarta polo och var svåra. Så då var det ett liksom försök att... Ja, men verkligen göra ångestfylld, svår relationsimprovisation. Liksom. Sen blev det ju lite roligt ibland också.
Du nämnde två i en röst. Det måste väl ändå ha blivit...
Det är svårt att få den och inte locka skratt.
Ja, men det var det som var roligt. Ja. Det var det som blev liksom en utmaning. Nej, men nu ska jag ju säga, på den tiden filmar ju ingenting och så. Så att jag har ingen aning om hur det var. Och vi hade ju inte jättemånga i de få... publika grejer vi gjorde. Det var inte så många i publiken. Men jag minns ju så här att det var liksom inte få skratt som var grejen. För på den tiden var jag också inte en rolig tjej. Alltså jag kom ju ut som rolig när jag var 35.
När, hur då?
Ja, men jag hamnade ju av en slump mer eller mindre på en kurs i stand-up. Jag var småbarnsmorsa. Barnen var, vad var de, 2 och 4. Och vi hade det lite slitigt i relationen och ja, men i livet. Mm. 35-årskris då. Jag har alltid haft kriser när vi så här, 25, 35, 45. Inte vid helår av någon anledning. Det var, så det här var en av dem. Och vi, jag skulle egentligen bara gå och åka iväg på, typ gå på folkhögskola. Och göra någonting. Jag hade siktat in mig på akvarellmålning. Men det fanns inga sådana kurser. Och sen, det fanns fler kurser. Det fanns inte bara stand-up. Men det var en. Och då någonstans i mig så kände jag väl kanske att jag borde lära mig mer om humor. Tror jag. Mm. Men då hade jag ju ingen aning om liksom, att det skulle bli något mer av det. Så den gick jag 2008. För Thomas Oredsson. Ja, tillsammans med... Vad sa du?
På Brunnen då?
Nej, på folkhögskola i Svalöv, Frihems folkhögskola.
Ja, ja, det gick där.
På en vecka på sommaren. Mm. Och vilka gick mer? Malin Appeltoft, Anneli Abrahamsson.
Och alla var nya?
Ja, vi var helt nya. Det var, jag tror inte det var någon som hade kört något alls. Och jag hade ju då inte stått på scenen alls, kan man säga. Jag hade faktiskt varit med i ett spex i Lund. För det startade då ett feministiskt spex, eller första kvinnliga spexet, efter att ha varit bara män på scenen i 250 år. Och då var det liksom mer en markering att vara med. Det var ju för sig roligt, men det var också sådär, det var ju spex, det är inte den humor som jag jobbar med nu, eller liksom jag har varit i närheten av, annars man är en karaktär liksom. Ja, mer. Ja. Men annars hade jag aldrig stått på scenen riktigt, så att det var på den här stand-up-kursen. Och jag åkte dit också, så här, inte ett ont anande. Jag hade liksom ingen koll på vad man skulle lära sig. Alltså jag visste inte vad... Jag hade sett stand-up på slängd i brunnen och på tv, men aldrig live, hade ingen... Och var inte så intresserad heller. Jag tyckte alltså, så jag vet inte riktigt varför jag hamnade på den här kursen. Jag trodde faktiskt att man liksom drack vin och gick upp på scenen och var lite härlig. Jag förstod inte att det var... Nej, jag fattar inte. Men jag kanske för att jag var så aningslös var därför jag vågade liksom.
Men hur var känslan när du satte igång?
Nej, men först var det en chock. För det första vi skulle göra var ju skriva roligt material om oss själva i 3 minuter. En rolig presentation. Och då var jag vid den här tiden så hade jag just... Alltså jag underdriver inte, utan jag var väldigt, väldigt allvarlig och seriös. Otroligt politiskt engagerad och intresserad. Mina föräldrar var ju gröna vågare liksom ifrån 68-rörelsen, vänsterrörelsen. Mm. Vi åkte och demonstrerade varje helg liksom. Mm. Ja. Mot det ena och det andra. Alltså det var... Vi är ju uppvuxna liksom med Rädda världen. Mm. Jag var verkligen bara 7 år när jag fick den här boken Civilt motstånd. Så jag är uppvuxen i liksom, så att det fanns inte, man skulle inte skämta, man skämtade inte om de här sakerna. Man skämtade inte om sig själv, man skämtade inte om något annat. Utan det var hela tiden så här att vara seriös, jobba hårt, förändra världen. Så att det fanns inte plats för skratt.
Minns du presentationen du gjorde?
Ja, för att jag hade också jag kunde inte skratta åt mig själv. Det fanns inget kul med mig. Och jag var ju dessutom i kris när jag kom dit och insåg så här, mitt liv var ganska jobbigt. Det var jobbigt att vara morsa. Det var jobbigt att leva i en relation. Bo i ett radhus. Jag hade inte så mycket jobb. Jag jobbade som journalist då. Det var svårt att få liksom, jobb i Stockholm.
Mm-hmm. Du är journalist alltså?
Jag är journalist i grunden. Jag jobbade på Sveriges Radio i 15 år. Så att då så här, hitta något kul med mig själv var helt omöjligt. Alltså det fanns ju inte. Mm. Därför att jag var ju en duktig flicka och försökte vara perfekt. Så att den ångesten var. Mm. Och jag började fråga andra så här, ser jag rolig ut på något sätt? Har jag
roligt namn? Det är svår alltså. Säg att jag ser rolig ut.
Ser jag rolig?
Vad är roligt med mig?
Och känslan var just det här, det är för fan, jag är ju patetisk liksom. Ja. Det finns ju inget kul med mig. Alltså det är bara, och om jag skulle säga vad som rör sig i mitt huvud så skulle ju liksom folk spärra in mig.
Och det finns ju guld att hämta där.
Ja, och det var liksom, för jag fick inte fram någonting. Och pratade med Thomas Oredsson och sa, jag är ledsen men det går liksom inte. Mm. Jag måste nog tacka för mig nu, men jag kan inte för det finns inget roligt med mig.
Och det var efter första dagen? Eller?
Ja, det var efter första
övningen.
Ja.
Och då sa han just, amen, sa han, vet du vad, där finns mest allvar, där finns det mest humor. Och du har nog lite skit. och gräva i. Och det är klart att jag fattade inte direkt då, men då började jag jobba med, tänk om jag ska säga de här sakerna jag tänker eller känner, eller tänk om jag ska ta det här som långt, långt inne i mig någonstans. Jag hade gått i terapi under våren, så jag började ju ha lite koll på vad mina problem var, eller liksom vad mina ångestkärnor var. Så då gick jag in i dem. Och bara, okej. Jag kör det här på kursen. Och det var ju samma sak där i 2008. Det var inte så många som filmade och filmade då. Så det var också lite safe miljö. Så att då gick jag in och bara grävde ut min ångest. Ångest över att vara dålig morsa. Att vara gammal fast med 35 och vara arbetslös. Allt bara ut med det. Och då blev det roligt.
Så det gick hem då, presentationen?
Ja, till sist gjorde det det. Och det blev så en chock för mig. Bara, va? Är jag rolig? Det var det ena. Och det andra var så här. Men, och jag får rys när jag pratar om nu. Det är helt underbart att berätta hur dålig man är.
Har du fortsatt göra det?
Ja, och det blev ju. Och det här blir så klyschigt när man pratar om det. Blir så här, och sen blev allt bra. Det var inte alls så. Men det blev sån livsomvälvande för mig. För istället då lägga så jävla mycket energi på att framstå som bättre och smartare och mer perfekt. Bara så, ut med skiten. Du fick så mycket energi till annat. Plus att folk bara, ja gud, det där känner jag. Och alla kände igen sig. Hur kan ni känna igen er i det här? Jag är ju helt sjuk. Ja, men då är vi också det. Så det blev ju, istället för att jag liksom, jag ser ju hur jag hade bara drunknat i någon slags ångest och depression liksom, istället så tog jag mig upp.
Så med hjälp av hur dig.
Det blev en livsräddare. Och när jag kom tillbaka där till min terapeut på hösten, sa han, nu har jag bara köra stand-up också. Hon bara, men är det verkligen så bra?
Nej.
Nu är du mår så dåligt. Och jag hade också sagt så här, men man kan inte hålla på, det var nog Thomas som sa, man kan inte hålla på med terapi för publiken, det är ju inte schysst. Men jag gjorde liksom terapin hos min terapeut, men jag samlade material där och hittade ett sätt så att...
Vad smart!
Så att det blev liksom, ja, så att det här är då 2008, vad är det, 12 år sedan som jag då har varit rolig.
Men och det gick liksom, väldigt snabbt då?
Det gick väldigt snabbt. Ja. Men jag hade ett uppdämt behov av, för då hade jag jobbat med public service massa år. Och där får man inte tycka och inte liksom heller. Plus,
man måste vara neutral.
Man måste vara neutral. Plus att jag då hade lagt locket på. Så att när jag öppnade det här locket så fanns det för det första hur mycket material som helst. Mm. Så att jag skrev ju ihop liksom en akt hur snabbt som helst.
Mm. Typ som en timme? Alltså,
nej, men mycket material. Det bara kom, det bara flödade liksom.
Tänk att det var så. Väldigt intressant att från... att du trodde att du inte kommer kunna säga någonting på väg att åka hem från kursen.
Till att,
så
just det.
En flodvåg och du bara...
Men det var ju för att jag bytte syn på mig själv, liksom. Och sen gick snabbt... Och jag funderade på varför det gick så fruktansvärt snabbt. För sommaren efter åkte jag på turné med Öss och Glans och Batra.
Sommaren efter?
Sommaren efter, jag kört ett år. Det var visserligen bara... Jag körde visserligen bara 5 minuter och var med som rookie, men... Och det är lite olika saker. Alltså dels så kom jag... Timing. Som alltid i humor.
Behövdes tjejer.
Exakt då behövdes det tjejer. Petra hade precis slagit. Och alla bara så här... Va? Vi måste ha nya... Mamma var ju, jag var ju ung på den tiden. Det måste finnas nya unga tjejer. Och sen var det lite så att Babben och Westin och de som körde... De var liksom medelålders då. Och jag tror att jag som var i småbarnsåren då... Och var just 35... Och då tror jag att det var...
Det är väldigt skönt att höra att det var ungt.
Ja!
Att 35 är ungt, ja. Ja, jag känner mig...
Ja, ni är så unga!
Ja, jag är ju ungdomen själv.
Nej, men ung om man jämför med Babben och dem. Liksom. De har ju slutat menstruera för länge sedan. Och vi är ju fortfarande barn. Liksom.
Inte dra någon mensskämt längre.
Precis, så att vi kom in och då kan jag ju meddela att det kan inte jag heller nu för tiden. Så lycka till alla ni menstruerade kvinnor. Men alltså, då var det ju lite så. Då kom jag in i så här. Och då var det också, det började precis komma lite att man faktiskt fick kritisera föräldraskapet. Eller åtminstone att säga, det här är inte, oj, det här var inte det mest underbara jag har varit med om.
Nej.
Så att det var lite bloggar som kom då, det var lite fler krönikor som kom. Så att så kom jag där och bara, åh, jag är inte världens bästa mamma, men jag är inte världens bästa barn heller, va? Hade jag haft bättre material att jobba på. Och då blev det liksom, så att det blev, jag var efterlängtad på något sätt. Ja. Så det gick väldigt snabbt, det var det ena. Det andra var ju att jag hade då jobbat som journalist många år, så jag också visste hur man ska presentera saker. Marknadsföringsmässigt, vad ska jag liksom presentera mig så att det skulle bli intressant. Och så var jag jobbat som digital journalist.
Alltså. Men hur ska man göra då? För att presentera
för vi kommer ingenstans. Nej. Alltså.
Vi gör förmodligen bara fel.
Nej, men och sen, jag började med sociala medier 2005 liksom, så att jag höll på med det och jag var först med det liksom jätte... Bettner var ju superduktig och sen var det han och jag liksom som verkligen jobbade hårt med det. Och det var också så, jag menar jag bloggade...
Är ni samma generation du och Bettan?
Nej, han började nog 10 år innan mig. Vi är samma ålder, om det är det du menar.
Ja, det var det jag menade.
Ja, det är vi nog.
Men han höll på...
Han höll på precis 10 år innan.
Var han med på turné? Nej, det var Öss och...
Nej, han har inte varit med. Det var de här sommarsan i stand-up som körde. Nej, men så det var det också. Och sen var det en till. För sen gick det ju väldigt snabbt. På 3-årsdagen fick jag ju pris som årets kvinnliga komiker. Mm. Nästan 3 år efter jag hade gått den där. Wow. Och på fina sätt skulle man kunna säga, åh, jag var så himla målmedveten. Men egentligen så handlar det faktiskt om pengar. För att vi klarade inte vår relation. Efter 2 år ungefär så kom barnens pappa hem och sa att han inte ville leva med mig längre. Och då hade jag precis sagt upp de få journalistjobb vi hade för att överleva och satsa på stand-upen och skulle då bli lite försörjd. Det var typ, han kom fram, det var samma dag som jag skulle köra på Norra Brunn för första gången.
Nej!
Och då var jag klarade att köra där faktiskt. Men då stod jag med en väldigt dyr liksom, dyrt radhus, inga pengar, ett stand-up är ju inte så här jättelukrativt. Så då var det bara att bestämma sig så här, okej. Då måste jag bli störst i Sverige.
Oj, hur gamla var barnen då?
Ja, här var ju ungefär 2008, 2009, 2010. Alltså de var ju då 7 och 5.
Så han flyttade ifrån?
Han blev kvar, kär, han drog. Yes. Han bara, jag vill inte bo i det här huset. Och jag var så här, jag måste ha något stabilt, liksom, allt gungade. Och då fick jag bara bestämma mig. Så då började jag använda så här, allt. Mm. Och börja ringa upp folk. Bara, jag vill göra det här. Och ringa alla jag kände. Och bara så här, nu måste jag slå som komiker då. Annars hade jag nog inte varit så fokuserad. Så att, liksom, jag är ju målinriktad. Men jag tror aldrig. Så att jag gjorde det för mina barn.
Ja. Jag känner igen det där. Jag har ju också separerat. Hur man lägger i en högre växel.
För
barnens skull.
Saker som jag skulle aldrig ringt en tv-redaktion. Bara, hallå, jag vill vara gäst. Fan, så gör man ju inte. Men jag, liksom, vad gör man? Måste betala hyran.
För min egen del så har jag känt att jag har hatat mig själv ganska mycket i och med detta. Att man känner att man så här, armbågar sig fram och alla måste tycka att jag är så jobbig. Och jag delar saker på sociala medier hela tiden. Alla måste uppfatta det här som skryt och så vidare. Fast det egentligen bara handlar om marknadsföring. Har du haft några sådana känslor? Eller?
Ja, innan. Men sen är jag så här, men ska jag ha kvar radhuset? Och ska barnen ha någon trygghet i livet? Och de hade ju klarat sig utan. Men för mig blev det så viktigt att ha kvar det här radhuset av någon anledning. Och då var jag tvungen att ta ett lån. Och då var jag tvungen att visa att jag hade pengar. Så då försvann allt så här. Ja, fucking skiter i om jag tycker pain in the ass. Eller för mycket så här. Nu ska jag ska ha ett lån till mitt radhus. Så annars så hade jag... Nu kan jag fortfarande tycka det är jobbigt liksom, att hålla på. Nu tror jag inte ens jag marknadsför mig så bra längre. Men då var det liksom superfokus. Mm.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har ju sett lite, jag kommer ihåg nu att jag såg någon rutin du gjorde som jag skrattade så galet mycket åt. När du var i 40-årsåldern och pratade om kvinnors sexualitet.
Ja, just det.
Och sen så hade du något så här crowdwork, att du pratade med någon ung kille i publiken. Ja. Och bara, vi är ungefär samma, så här, vi är kompatibla.
Ja, precis.
Jag pikar nu, och du pikar nu någon 20 år.
Ja, ja, visst, pikar killen nu, pikar
så
som 20.
Så egentligen så borde så här 45-åriga tjejer ha sex med unga killar.
Ja, ja, visst.
Hur gammal är du? 20! Du pikar! Gör han det? Kvinnan 40, mannen 20! När hade du en 40-årig flickvän senast? Nej, det var några år sedan. Ja, det var 15 år. Jag ska stanna här efter så ska jag prata med Sos. Nej, men du har... Det är ju det... Alltså, läckbär de här. De vet vad de gör. De vet vad de gör. Herregud! Det är synd alltså. Synd killar att ni inte har fler tjejer som är lite äldre. För det finns mycket som vi äldre kvinnor kan erbjuda som inte yngre kvinnor kan. Eller hur tjejer?
Ja!
Det finns mycket, eller hur tjejer?
Ja!
Till exempel Linus. Så kan jag skjutsa. Jag till och med egen bil, det är inte många i din ålder som har.
Det var något år sedan fick jag kritik just att jag gjorde en omvänd me too där, att jag sexuellt trakasserade en ung kille.
Mm,
ja, men det är ju en poäng, det är kanske inte helt...
Vad detaljerna där? Alltså, det som hände på scenen? Alltså...
Ja, men att jag står ju så här underförstått, vill du ligga? För att jag är pik och du är pik.
Ja.
Alltså,
ja.
Och det är klart att det är sexuella anspelningar i trakasserier. Ja. Nu... Var ju, tyckte han det var kul, och jag är väldigt så här, försiktig tills de ger sitt samtycke eller så här, alltså från scenen när de sitter i publiken, som är, ah, vill du prata med mig, om de skrattar vidare så får, jag gör ju inte det om någon sitter och liksom.
Men man måste ju titta på hur samhället ser ut.
Ja, det måste man också.
Ja, och jag ska inte gå på blame the victim, men om man har gått med på en stand-up show,
ja, men så är det
man lite... har satt sig i publiken, man kanske satt sig långt fram, man vet att man kanske blir föremål för komikerns liksom häckleri, eller inte häckleri, men i alla fall att man har en konversation.
Mm.
Det är, vi domar in att det handlar om humor. Mm. Allt som sägs på scenen ska tas som humor. Det vill säga att det behöver inte vara en riktig åsikt. Så jag tycker det är lite väl hårdraget. Sen kan jag tycka att det är mycket ofräschare ifall en kille skulle göra det,
såklart. Ja, så är det ju.
Det är mycket ofräschare ifall ja. En kille skulle göra det. Och det är ju för strukturen.
Ja, nej, men precis. Så det finns de två aspekterna. Men främst, alltså, om man ska ta någon hårdrag någonstans, så tycker jag det är ju en humorsituation. Alltså, det här är humor, så det är inte på riktigt.
Ja, och du skojar ju med det faktum att det oftast ser annorlunda ut. Ja. Att det är, jo, men är män som är mer yngre tjejer. Och att, så här,
precis, så det blir en kommentar
rent
på det också.
Ja, så borde vi ju, så det är ju jättefeministiskt.
Jag kan inte se att det är någon omvänd me too.
Nej, men jag förstår ju, det var ju det vi började samtalet med också, om vad man kan skämta om i USA och hur man skämtar
här.
Man får ju skit från alla håll och kanter.
Ja. Och det är ju ingen fara, liksom, tycker jag. Kanske det som är lite svårt i Sverige är att folk blir så arga nu för tiden. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Och att nu så klipper man ibland, man filmar något litet på Norra Brunn och så lägger man ut det, så låter det som jag bara hatar mina barn. För det är inte ett sammanhang som är stand-up och så. Det kan jag märka lite skillnad. Sådär. Men annars just det där skämtet om klimakterie och sex, att man får sexlust och så. Det är ju liksom bygger på alltså, en ny forskning som kom. Bara, kul att du nämnde det. För jag tycker att, kul att du nämnde det. Nej. Ja, men jag tycker det är, det är min favoritform av stand-up. När jag hittar något roligt så här, vetenskapligt eller så, som man sen kan bygga på och vrida på. Liksom. Men ändå lära folk något. Och just den grejen är ju helt galen. Mm. Att vi tror att klimakterietjejer krymper ihop liksom, till någon slags lite torrt.
Exakt, dörren bara stängs.
Ja, men precis, som en gammal, vad ska man säga, pumpa som bara så här säckar ihop och blir torr till sist. Ja, men vad för helvete, vi pikar ju liksom. Mm. Och jag tror att det är så här, men jag tror att många, nej, jag har ingen lust, därför att vi får höra hela tiden att vi torkar ihop. Och då tänker man, gud, jag torkar ihop, vem vill ligga med mig? Men det är inte alls så liksom. Mm.
Ja, jag har en kompis i din ålder som jag
i min ålder?
Ja, som jag umgås med ganska mycket. Och hon sa faktiskt det här om dagen, bara, vänta tills du kommer upp i min ålder, man har så bra sex!
Ja. Ja, och det är ju så, jag bygger ju också min stand-up på mitt liv, som de flesta av oss gör liksom. Och det är ju det härliga med livet, det händer saker hela tiden. Nu fick jag besked alldeles nyligen att jag aldrig mer i mitt liv kommer ha mens. Och det är en helt fantastisk grej som går att göra väldigt mycket stand-up på, som jag håller på med nu. Men nu är det ju inga scener att stå på just nu, men jag skriver mycket, mycket, mycket.
Det gör jag, men jag tänkte fråga, vad har du på gång nu och vad ligger i pipen?
Hon ligger i pipen. Nej, men jag har ju... Jag skulle åkt på stor föreläsningsturné faktiskt nu under våren.
Föreläsning.
Jag är väldigt... Jag har ju de senaste då... När jag vann priset som årets kvinnliga komiker, så var det lite så här, hur fasen kan Sveriges tråkigaste, liksom, bitteraste tvåbarnsmorsa bli Sveriges roligaste på 3 år? Då började jag, eftersom jag är också journalist i grunden, då började jag kolla, researcha, forska. Och så finns det skrivet något om det här. Ja, men det finns ju mycket som helst. Alltså humorforskningen är ju enorm. Så då började jag forska på det. Och upptäckte, men herregud, vi har ju mest tittat på vad som händer fysiskt i kroppen när vi skrattar. Men inte vad som händer psykiskt eller så här socialt.
Oh, vad spännande.
Så det började jag kolla på. Så det har jag hållit på med i 10 år.
Skrivit, och forskat.
Forskat på det, wow. Skrivit 2 böcker om det. Wow. Och blev de... Ja, efter något 2-3 år så... Först så var jag ute och pratade om... Amen, hur man blir roligare i allvarliga sammanhang. Alltså, hur kan man använda stand-upens grunder för att liksom... kan man säga, blir lite roligare. Och då var det många företag som började säga, men kan inte du prata om hur man har roligare rent generellt på jobbet? Ja visst, och så började jag forska på det och så. Så att nu, sen 5 år, så jobbar jag 80% med att åka ut på företag och lära dem och garva. Ja, förra året var jag ute och träffade alla svenska myndigheter i hela Sverige.
Men vad häftigt.
De går ju på knäna, kan man säga. Och då är det, ska jag säga, det är inte så här... Välj glädje. Ha kul.
Nej.
Lycka till. Utan det handlar faktiskt om så här, att skratta åt skiten, att släppa ner axlarna. Så det är någon liksom blandning av... Jag försöker, det är absolut inte en peppföreläsning. Det är en deppföreläsning någonstans. Livet är skit. Ja. Det är bara att skratta liksom åt det.
Men, och då är det att de köper in föreläsningen just för att... jag kan tänka mig att det är mycket så här, teambuilding, att personalen ska må bättre, att de ska lära sig att på något sätt fungera, hitta någon slags humor i sin vardag så att de blir gladare och lite lyckligare.
Ja, och det är också bra mot stress och så. Men då är det liksom, då måste man jobba. Dels så måste man fatta hur humor funkar. Ja. Att trams är bra humor. Ja. Ja. Man måste planera, man måste ge tid. Chefen måste säga att det är okej. Okay. Ja. Man måste fri, liksom. Så att det hänger ihop med en massa liksom, praktiska och fysiska saker ändå. Men
acceptans och högt i tak.
Acceptans, högt i tak. Hur skämtar man fel? Att det blir mobbning om inte alla är med. Mm. Men jag är fortfarande väldigt förvånad över hur mycket en sån här är. Jag kör en timme, en och en halv timme. Då kör jag också väldigt mycket stand-up i sig så de får skratta. Mm. Hur mycket det gör att bara påminna dem om att skratta och ha kul.
Mm. Ja.
Det som vi tror liksom, nej men jobbet ska vara jobbigt, det hör man ju på ordet. Ja. Alltså, jättekonstigt. Och att ha kul behöver inte betyda att skratta eller vara glad. Jag är ingen glad skit. Men jag skrattar mycket liksom.
Ja.
Så det har jag åkt runt och gjort nu en massa år.
Ja, det var ju vår...
vi gör ju mycket sånt.
Det är vår arbetsvardag.
Ja, just det.
Fast från en annan vinkel. Det här med,
ja, men... vi har inget namn att sälja och ingen etablerad humorform, så vi måste sälja nyttan med impro och sen som en lycklig biprodukt så har de väldigt roligt och skrattar.
Det handlar ju om samma saker, luckra upp och inte låsa sig, att inte tänka negativt, inte blockera varandra.
Kreativ kommunikation.
Bejaka, liksom. Ja.
Och sen så gör ju vi, improviserar ju vi sketcher utifrån deras vardag. Så att de kan skratta åt sig själva. Liksom.
Ja, men jag brukar rekommendera improteater som en grej att göra. Mm. När man just ses. Och det här har jag gjort så himla mycket. Och jag upptäckte också så här, ja men jag bara pratar och pratar. Och nu är jag väldigt mycket ute och pratar om just humor och stress och sådär. Så att jag började förra året tänka, fasen, hur kan man få in rörelse också, kroppen i det här?
Mm-hmm.
Ja. Jag har så mycket idéer. Så att jag har förra året började utbilda mig till dansterapeut.
Oj.
Så jag är nu
instruktör
i dans för psykisk hälsa.
Nej,
är jag nu. Och nu har jag läst också dansterapins grunder i Karlstad på universitetet där. Så att den här våren har jag tänkt att dels åka på turné, föreläsa för chefer runt om i hela Sverige. Och sen börja dra igång ett koncept som jag inte riktigt vill prata om. Som handlar om humor och rörelse kan man säga. Men så blev det andra grejer.
Ja.
Så att för, är det 2,5 månader sedan då? Mm. En onsdag så ringde de och sa, hörru du, vi ställer in turnén. Och då var det ofta så, ja, jag har varit väldigt, väldigt bokad de senaste åren. Men brukar alltid ändå ha så här, jag har en bok på gång eller jag har någon annan på gång. Men den här gången var det så här, jag kan vila i den här turnén som också skulle ge väldigt mycket pengar. Så jag började titta på så här, kanske ska jag renovera köket? Köpa bil? Ja, men så då blev allt liksom från att ha varit i mitt eget huvud liksom miljardär till bara, oj, det blev ju noll.
Mm.
För de ville också flytta det till nästa år. Så det var inte så här, ja men... Du var noll.
Du kunde inte fakturera dem nu?
Nej, det var ingenting.
Nej.
Så det var så här, oj. Men, Karin i kris. Funkar, så då satt jag mig ner. Så här, så jag la på, och då satt jag mig med papper. Och så här, okej, vad kan jag? Jag kan göra radio, jag kan baka kakor, jag kan föda barn. Nej, jag kan inte föda barn längre. Ja, men alltså, jag bara så här, vad kan jag, vad har jag gjort? Jag kan dansa, jag kan föreläsa. Så här. Och många grejer fick jag stryka för att ha med... mycket mensprat här, men det är nog för att jag precis fått beskedet att jag aldrig mer kommer ha mens. Ja. Så jag, och vad har jag då kvar? Och då var det just alltså mycket hade med publik att göra, inte mens då, utan så då var det radio. Men gud, radio gjorde jag ju för 15 år sedan.
Så nu är du...
Så då ringde jag radion och så sa jag, hej hej, jag kan jobba hos er. Och jag hade sån flax, jag hade sån tur att det var liksom, jag ringde först. Därför att jag tror väldigt många liksom vaktat dem och såklart.
Ja, och de går ju inte jättebra för heller, Sveriges Radio. De har ju skurit ner.
Men nu måste
går fantastiskt bra. Det är mer lyssnare än någonsin. Alla vill ha mer journalistik än någonsin. Alltså det går. Så att jag har jobbat nästan heltid.
Ja, men har de inte
på P4 brutit? Stockholm.
Ja, på P4. Ja, för P3 har ju typ bara morgonpass.
Ja, just det. Men P3 går det nog inte så bra på. Men lokal radio som jag jobbar på, P4 Stockholm, går fantastiskt. P1 går fantastiskt. P4 överhuvudtaget går väldigt bra. Och Sveriges Radio är ju väldigt mycket app och nyheter och digitalt också. Så att när alla andra sitter hemma och jobbar, som jag alltid brukar göra, och liksom... är ensamma och så, så har jag tvärtom. Jag åker till en arbetsplats varje dag. Jag har kollegor. Liksom, jag måste vara så här påklädd och sminkad. Typ. För att jag också träffar folk. Så, det är helt, det är, så jag jobbar med radio nu mer.
Men vad skönt.
Jag vet.
Gud, vad,
det är nästan som man skäms.
Men jag blir alltid glad när, när folk fixar krisen.
Det är... ja, men det har varit några deppiga intervjuobjekt här nu. Alltså, vi är också det.
Du menar
alltså,
vi?
Vi själva. Och att det har bara... Ja, men alla har förlorat sina gig. Och det är ju jättetufft för de flesta. Liksom. Så väldigt...
Jo, men det var ju också, för det, men, och det blir liksom också, jag vet inte om det här i vanliga fall hade jag kanske inte ringt radion och bara, hej, jag vill, men nu var det ju samma sak där, jag har en lägenhet med ett lån, jag har två barn, det är bara bit ihop att göra det, och då hade jag lite tur då, men sen är ju så här, nu har jag jobb till i sommar, sen hösten är ju, fast i och för sig, jag har börjat alltså få föreläsningsförfrågningar också, och sen, ja, digitalt. Jag har gjort en nu.
Ja, vi har gjort en också. Ja. Och nu är det föreläsning.
Ja, jag känner mig psykiskt sjuk då. Jag står och tittar in i den här kameran och med värsta energin, pytteliten liksom.
Ja. Ja, men det är också, jag tycker det, man har kontroll när man står med en vanlig härlig mikrofon eller headset och har en publik som, om micken pajar, då löser vi det. Då kan jag skrika i värsta fall. Vi får det här att funka. Med alla de här Zoom-digitala grejerna, man är så otroligt utlämnad till tekniken att den ska samarbeta, så blir det ett helt annat stressmoment för mig.
Och direktkontakten är svår.
Ja, man, den är ju, ja, verkligen.
På dem, men man, det är jobbigt att ha ljudet på, för det är ju olika, de kommer i olika fas och sådär. Så de applåderade ju som döva applåderar, eller hörsel.
Ja, just det,
ja, men
de gjorde
det är ju
så,
smart
ja.
Grej. Ja. Ja, men tekniken älskar jag ju, så det är inte mitt problem. Problemet är att jag inte får någon bekräftelse såhär. Gick jag för långt? Annars, du vet, om man skämtar lite och är på gränsen. Nu gjorde jag ändå, det var ganska många som tittade, så tänkte jag, men nu ska jag ändå blanda in lite stand-up, så jag körde lite stand-up i. Men så efteråt så känner man sig helt smutsig. Bara, har jag bara gjort bort mig? Gick det bra? Man har ingen aning. Nej. Sen fick jag ju... vi skrattade så mycket. Man önskar att man hade sett det. Men det var liksom för många. Det var ju över 1000. Man kan inte ha alla smickar på då ju. Det går ju inte.
Nej, exakt.
Oj, nej, och det blir ju... Även om de skrattar... För vi hade ju också... De skrattade och så. Vi visste ju ingenting.
Nej.
Och vi streamar ju varje söndag.
Man vet ju
och det är humor. Vi vet ju inte om det är kul.
Nej.
Men det är också det att... När folk skrattar i grupp så händer ju någonting med skrattet. Att man påverkas ju av varandra.
Ja,
man skrattar mer för att någon annan skrattar. Och, man märker när folk är rädda för att skratta så märker man att kvällen blir dålig. Liksom. Mm. Och här är det att man skrattar var för sig hemma. Och det blir inte samma skratt.
Nej, det är inte så. Och jag som har forskat på det här vet också då att det blir skillnad i... Man ser skillnad i hjärnan om man skrattar ensam eller tillsammans. Och framförallt så ser man på hormonerna att mer oxytocin frigörs om man skrattar tillsammans.
Hur har du gjort din forskning?
Och jag har ju... Jag har gjort...
10 minuter, berätta allt.
Nej, men först för 10 år sedan så var det ju mest amerikansk, tysk och brittisk forskning som fanns att tillgå. Det finns ett globalt sällskap för humor som samlar all forskning. Jag skulle åkt på konferens nu. De har ju en global konferens en gång om året. Jag skulle åkt till Italien i år, var den i. Så de samlar väldigt mycket. Men de senaste 5-6 åren så har det kommit väldigt mycket svensk forskning. Och det är från universitet och högskolor som tittar på allt från humor inom vården, humor och beröring. Det kan vara humor och ledarskap, humor och HR. Alltså det finns allt möjligt. Jag åkte till New York och gick kurser i humor och kommunikation liksom, och lärde mig lite mer. Alltså ett sätt att jobba med humor som, vad ska man säga, ja men... Men som en som kommunikationsmodell liksom.
Vart gick
också.
Det i New York?
Vad hette den skolan? På Manhattan. Ja. Jag hade ju sökt, jag trodde att det bara fanns stand-up-kurser.
Ja.
Så när jag kom dit och upptäckte jag, men gud, det finns ju allt möjligt.
Ja. Ja, det är ju massivt. Vi är ju big fans av UCB. Upright Citizens Brigade. Och de har ju...
Amy Pollers.
Jaha, nej, det här var inte det. Utan nej. Det här var ganska tråkigt. De hade ju så här businesskurser och liksom... För jag letade i Sverige och då fanns det ju ingenting. Det typ nämndes i retorikkurser så här. Det är bra om ni är roliga. Lycka till. Men det var liksom inte mycket så här. Ja, men sen, och sen de senaste åren har jag gjort... en riktigt stor undersökning. De är ju fruktansvärt dyra att göra. Alltså det kostar ju några månadslöner. För att man måste ta in då ett företag som gör det så att det blir rätt. Men då frågade jag just om humor på jobbet. Och vi frågade 10 000 svenskar mellan 18 och 65 som är heltid- eller deltidsanställda. Massa frågor. Hur ofta skrattar du på jobbet? Åt vad? När? Hur mycket stress? Ja, och så hittar vi massa häftigt där. Sen är det andra som har gjort den här undersökningen med liknande frågor tidigare, så att man har jag också kunnat se lite grann. Det är ju inte statistiskt signifikant liksom, men det säger ändå någonting. Och i Sverige kan man se till exempel att ofta så skrattar man mellan 1 och 3 gånger på en arbetsdag. Och det kanske inte säger så mycket om man bara tänker så, men tänk hur mycket de allra flesta är på jobbet i sitt liv liksom. Och så skrattar man 1 till 3 gånger. Och de oftast då, 90% av de gångerna skrattar man på lunchen. Alltså när man inte är på jobbet. Vilket är katastrof, tycker jag. 89% av svenska arbetsplatser har inget planerat kul. Det vill säga, alla rankar högst. Eller i den här undersökningen jag gjorde så rankar man högst att man vill påverka. Man vill ha engagemang i sin arbetsplats. På nummer 2 kommer ha kul. På nummer 3 kommer tjäna pengar. Så att alla rankar jag har kul på en arbetsplats. Ja. Och alla undersökningar... Nu börjar jag prata om det här, men jag är liksom engagerad. Ja, jag blir så förbannad. Det är väl alla unga till exempel. De gör så här barometer, ungdomsbarometer på gymnasieskolor varje år. Så här, vad är unga rädda för i framtiden när det gäller arbetsmarknaden? Och då är de, det här var innan corona ska vi säga, de är inte mest rädda att inte få jobb, utan inte få kul på jobbet. Ja. Så att folk vill ha kul. Det blir nästan så här, ja men det har ni ju hört själva. Ja, det är inte världens bästa jobb, men vi har så roligt. Det är ju så viktigt. Och ändå är 89% har inget planerat roligt. Det vill säga, det är ju kul om det blir kul. Men alltså, det funkar ju inte. Nej. Och då jämför jag då med kompisar som jobbar i andra länder. Till exempel USA, där de har otroligt mycket hårdare arbetsvillkor ofta. Det finns inga kollektivavtal och så. Men de har kul på jobbet. Så de behöver nästan inte... Jag menar, vi har kul, vi jobbar och sen har vi kul efter jobbet, om vi orkar. Men det går ju inte. Nej. För det är ju liksom, rent krasst är det ju ganska billig lösning. Att göra så personalen har lite kul. Alltså, om man ser på det också rent så här, liksom vetenskapligt belagt, just att skratta ihop eller liksom så här,
Gud vad bortskämd man känner sig med sitt jobb.
Ja, fy fan vad skönt.
Jag minns Fabian, min exman, att jag kom hem en dag och sen så ville han att jag skulle göra någonting. Jag bara satt i soffan och jag bara, du, jag orkar inte, vet du, jag har skrattat hela dagen idag. Och han bara, du, jag har lite svårt att tycka synd om dig. Eller hur? Jag är helt utmattad för att jag har skrattat så mycket.
Men den här undersökningen, blev det en... För du har skrivit 2 böcker om humor.
Ja, precis.
Var det här en av vinklarna som blev en bok då, eller?
Nej, den här gjorde jag. Senaste boken handlar om... nu är det kul igen, blev den lite... klatschiga titeln.
Ja,
som handlar om, för jag gick in i väggen 2016 för 4 år sedan.
Och det var det så mycket som du
ja, men precis. Ja, och det var ju faktiskt så. Jag bestämde mig för att bli störst, bäst och vackrast. Och sen kunde inte jag bromsa det. Och sen gick det också väldigt, väldigt bra, väldigt snabbt. Jag har ju liksom, jag behövde aldrig marknadsföra mig mer än de första året där. Sen bara swish sa det. Och sen gjorde jag allt under några år. Programledde liksom direkt sent lördagsunderhållningsprogram med SVT, sommarprata, parlament, allt liksom blev ju samtidigt. Och den här honungsfällan, just att vad mycket uppmärksamhet. Jag var ju 35 när jag blev artist. Jag hade ju inte ens smink innan, jag jobbade på radion. Så jag var så här, det var ju en taxi. Jag hade ju liksom aldrig... Ja, men alltså, det blev en sån värld så att jag bara gick all in. Och det är klart att det kom ju fatt mig till sist.
Ja. Med barnet på det också.
Ja, så jag kraschade enormt. Liksom.
Vad hände då?
Ja, då hjärnan stängde av. Liksom.
Hur länge?
Men jag är fortfarande sviter av det. Men jag hamnade på psykakuten och låg som ett koll i tappa. Jag kunde inte läsa och skriva. Kunde inte mitt personnummer. Jag visste inte hur många barn jag hade. Jag började ju... Förra året började jag ju köra stand-up igen då. Och då fick jag börja om från början. Ja. 1 minut, 2 minuter, 3 minuter. Och eftersom jag inte hade skrivit ner många av mina skämt så kom jag inte ihåg liksom skämten. Vet du, man har en skämtbank, man står på scenen. Ja, det här kan jag slänga in. De fanns inte kvar liksom, för jag hade tappat minnet också. Och sen började jag komma ihåg dem. Så första gången så körde jag här i närheten på Tellus var det va?
Ja,
just det. Precis, med Malin Appeltofts klubb. Och då inser jag när jag står där så här, jag kommer inte ihåg poängerna. Så jag stod och körde så här 3 minuters upplägg.
Körde inte vi samma kväll?
Ja, kanske vi gjorde.
Fast vi hade en annan grej. Så vi körde och sen drog vi.
Ja, för att men vi var tvungna att dra.
Det. Det var nog samma kväll. 2 år sedan.
Shit. Vi har delat scen.
Ja, det skulle inte sagt om ni sett mig. Jag var så förvirrad liksom. Ja. Det var så svårt. Men så har jag ju jobbat mig tillbaka där. Och i och med den, jag höll på med en bok väldigt många år. Och sen så kraschade jag. Och egentligen skulle den heta Kul på jobbet.
Okej, okay, alltså, ja.
Men då blev det, nu är det kul igen. För då liksom vävde jag in det här med också. För även där då har ju humorn räddat livet på mig. För det är klart, jag kan inte säga när jag vaknade upp på psykakuten. Utan minne, bara... Hahaha, vad roligt! Men ganska snabbt började jag kunna skratta åt skiten. Även liksom när jag låg på akuten. Bara, det här är helt absurt. Mm. Och då är annan humor hela tiden för att komma tillbaka. För att orka. Och ska man liksom det jag skrattar allra mest åt. Om man ju ska ta den frågan, vad skrattar åt. Då är det åt mig själv. Mm. Och mina tillkortakommanden liksom. Åt skiten, att jag aldrig får till någonting bra. Och att jag är ju bort med, och nu när jag har problem med minnet och hjärnan fortfarande, alltså det blir så mycket kaos varje dag. Och hade jag varit den jag var när jag var 35 liksom, och inte gått stand-up-kurs, då hade jag brutit ihop nu hela tiden. Jag hade inte orkat bli frisk. Då hade jag nog inte orkat leva, om jag ska vara ärlig. För att det blev liksom inte igen liksom början från början. Men jag skrattar åt det och ser det som liksom, ja, men jag gör så mycket konstiga saker varenda dag. Och bara, haha, vad rolig är!
Oj, oj, oj. Har du pratat med Thomas Oredsson nu så här, vad är det, 12 år senare?
Ja, det har jag.
Och sagt att han räddade dig.
Ja, men det har jag gjort många gånger. Och jag säger det också till alla jag träffar. Och för det är klart att ibland så blir det så att jag föreläser mer än kör stand-up. Och jag älskar att köra stand-up, men ibland så blir det att jag inte hinner och orkar det. Och säger många, men hur kan du sälja dig och stå på företag? Men jag tror fasen, det är lite det här med att det räddade livet på mig. Jag måste någonstans ge det vidare. Om det är och så just stelare, tråkigare företag det, desto mer behöver de ha en där som säger bara, släpp ner axlarna. Mm. Skratta åt skiten. Så det...
Det är oerhört inspirerande.
Ja, verkligen.
Att få höra din resa. Och du hade skrivit 2 böcker.
Ja, jag har skrivit fler böcker, men 2 om humor.
Vad handlar den andra om?
Vad heter den andra?
Den heter Så blir du en roligare talare. Jag har faktiskt med den till er här.
Nej,
om ni vill ha. Ni behöver ju inte den, för ni är roliga ändå. Men det är lite så här grunden i hur man blir rolig.
Ja, vad roligt.
Det kan man säga.
För jag hade tänkt, jag ska köpa en. Vad bra, kan jag läsa den?
Humor är kul, eller nu är det kul igen. Den verkar,
humor är kul, det är 3:e boken. Ja, men du brukar säga så här, det är ju roligt och kul, eller hur? Ja, säger alla. Ja, men så är det. Och jag tror alltså, livet är skit. Allt går åt helvete. Jag är superpessimist. Jag är ingen glad jäkel. Men jag har lärt mig att skratta åt skiten. Alltså, helskotta.
Jag tror att det är en jättebra balans. Mm. Alltså, det är väl...
Ja, men folk kan ibland misstro mig och tycka att du är en sån här glad jävel. Det är jag verkligen inte.
Nej.
Och jag tror att humor blir ännu roligare när det liksom föds i eländet. Ja.
Tusen tack för att du kom hit.
Ja,
tack.
Det här jätteroligt. Var fantastiskt. Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.